Hej och välkomna till Land Lantbruks podcast med mig Anna Nilsson
och med mig Camilla Olsson.
Och nu är vi tillbaka igen efter specialavsnittet med lantbrukspolitikerna som vi hade för 2 veckor sedan.
Det stämmer bra. Vi var ju bland annat och träffade ordförande och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Och vi fick även höra hur det går att bedriva lantbruk om stöden försvinner eller förändras. Och det avsnittet det finns ju att lyssna på vår hemsida lantbruk.com eller via din smarta telefon.
I förra avsnittet så efterlyste vi ju förslag på vem som ska bli vår nya vinterpratare här i Lantbrukspodden. Och för vi kommer alltså att återupprepa sommarens succé då Malin Sundin, mjölkbonde i Dalarna, gjorde ett mycket populärt och lyssnat sommarprogram. Och nu efterlyser vi alltså en ny förmåga som har en spännande historia som denna vill dela med sig av till Lantbruks- och Skogssverige.
Precis, och hittills har vi ju fått ett stort gensvar. Vi har sökt med ljus och lykta, får vi säga, efter någon som kan återupprepa succén. Men vi tycker inte det här är tillräckligt. Vi vill ju ha ännu fler tips. Vem är det som kan berätta en rolig och bra och intressant historia för ni som lyssnar? Hör av dig till oss. Kanske är det du själv eller så är det någon du känner. Maila oss på lantbrukspodden med 2D @lrfmedia.lrf.se. För kanske är det du själv eller så är det någon du känner.
Mm. Ja, men vi väntar på förslag och tips från er. Och nu är det dags att dra igång det här avsnittet. För i det här programmet ska vi gå under jord och titta till de knölar som går till stärkelsetillverkning. I Blekinge finns det många av odlarna och vi har varit med och grävt bland knölarna. Och så har vi korat vinnaren i Skogslands motorsågstävling. Men vem är det egentligen? Det kommer ni få höra här i programmet. Men framförallt ska det här programmet gå i kärlekens tecken. För igår började en ny säsong av Bonde söker fru och vi har träffat några av bönderna. Dessutom blir det såklart veckans bonde som vi hittar på slätterna i Skåne. Nu kör vi!
Vissa knölar är bättre än andra och framförallt mer behövda. En sån är ju potatisen och på Lyckeby Starch produceras varje år ungefär 60 000 ton stärkelse i fabriken i Nöbbelöv utanför Kristianstad. Potatisen som stärkelsen kommer ifrån odlas av 400 kontraktsodlare längs sydöstkusten. I början av september drog årets skörd igång, men innan dess så gjordes testgrävningar för att försöka ta reda på hur stor årets skörd skulle bli. Och vi var självklart med när det grävdes bland potatisarna i Blekinge tillsammans med Henrik Knutsson, odlingsansvarig på Lyckeby Starch.
Idag så gör vi en provgrävning. Vi provgräver i stärkelsepotatisfälten för att se hur, för att lägga en prognos kring hur stor skörden blir i år 2013 då. Mm.
Och nu ska vi gräva lite här. Är det här ett bra ställe eller?
Det här är mycket, mycket väl valt ställe.
Ja. Ja, och då ska vi se hur det går till. Du har en du mäter ut här då.
Jag får mäta ut 2 meter ungefär. Det beror lite grann på sättavståndet. Men man ska börja mäta mellan 2 plantor och sluta mellan 2 plantor. Så sen börjar vi med att dra upp plantorna. Stora potatisar.
Ja, det var en rejäl. Vad är det för sort?
Detta är Kuras. Det är den vanligaste sorten inom stärkelseodling.
Och vad är skillnaden mellan stärkelse och matpotatis?
Här är ju den enda kvalitetsaspekten vi har på stärkelsepotatis är att vi ska ha att potatisen ska vara ren och att den ska innehålla mycket stärkelse, höga procent stärkelse. Så vi har ingen kvalitetsaspekt på form eller färg eller om potatisen är halv eller grön, utan det blir, allting rivs i fabriken.
Så det är inte lika noggrant då?
Nej, det är mer en bulkproduktion kan man säga. Mm. Man ska producera stora mängder till ett lågt pris. Därigenom så är sorterna lite mer motståndskraftiga mot bland annat bladmögel och andra svampsjukdomar.
Och det är sandig jorden trivs i?
Sandig och varm jord. Tycker du om? Vi gör all potatis. Mm.
Och då så skakar du ner potatisen här i en kundkorg.
Ja, ja, precis.
Och ta bort jorden där.
Ja, ja precis. Det kan bli lite jord. Den får vi inte väga.
Ja, så är du framme med hackan här och ser om du hittar någon mer potatis. Här, ja. De här 2 meterna. Det är avgörande.
Det är avgörande. Spännande.
Mm.
Jag har några till.
Nu väger du den här korgen då.
Och den väger 8 kilo. Det är strax över 50 ton per hektar. Det är bra skörd. Medelskörden, när vi provgrävde 2012 som var ett bra år, så var ju låg den första provgrävningsskörden på 44,9 ton i snitt för hela odlingsområdet. Så jag tycker ligger man över 45 ton provgrävt så är det bra.
Vad händer med potatisen nu då? För nu kommer ni att provta den då?
Ja, efter vi har grävt det så samlar vi ihop ett stärkelseprov. 2 kilo på varje provsträcka, så det blir 6 kilo per fält. Som vi sen tar in till fabriken och så kör vi stärkelsehaltsprov på dem. Så, och sen utifrån det vi vägt nu så kan vi få fram hur många kilo stärkelse per hektar vi kommer kunna producera. Mm. Och sen så har vi ju, vet vi hur många hektar som har satts i våras. Så kan vi sätta en prognos ut efter det. Mm. Det är viktigt både för sjöodlarna och för fabriken att veta hur stor skörden tänkas vill bli. För att vi har ju även aspekter som biprodukter med fruktsaft och pulpa. Hur mycket sånt kommer vi ha över? Kommer vi ha så vi kan leverera ut till alla odlare, eller kommer vi behöva dra in på fruktsaftsbeställningarna till exempel?
Ja, och nu ska säcken iväg då till
fabriken, ja.
Stärkelsefabriken.
Ja, den ska till Lister stärkelsefabrik.
Sa Henrik Knutsson, odlingsansvarig på Lyckeby Stars, reporter Anna Nilsson. Och på vår webb, lantbruk.com, finns mer material om stärkelsepotatisen där Henrik Knutsson bland annat ger sina bästa tips på hur man kan optimera sin potatisskörd.
Och nu är det dags för nyheter i korthet. Och vi ska börja med små skadegörare. För EU-kommissionen vill ta i med hårdhandskarna för att stoppa invandringen av nya arter som varje år orsakar hundratals miljoner i skadeförluster för de europeiska bönderna. Uppskattningsvis finns det 12 000 arter i EU som är främmande för den naturliga miljön, och mer än 15% av dessa innebär stora kostnader. Nu ska en lista på de 50 värsta skadegörarna upprättas.
Vi fortsätter med en regeländring. Den som drabbas av elavbrott i minst 12 timmar ska ha rätt till ersättning oavsett hur många faser som slagits ut. Det har regeringen beslutat efter att det har rått osäkerhet bland bolagen om hur bestämmelserna ska tolkas. Lagändringen föreslås börja gälla från den 1 januari 2014.
Och till sist kan vi konstatera att svenska humlor har hittat hem i England. Det är flytten av svenska vallhumlor till ett naturreservat i engelska Kent som ser ut att ha lyckats. Av 100 vallhumledrottningar från Skåne har 50 släppts ut i området, och nu verkar insekterna ha bildat ett nytt samhälle i det nya landet. Ibland kan motorsågen vara ens bästa vän när träd ska fällas, kvistas eller sågas upp. Men om sågen inte fungerar så bra, eller om det till och med krävs en bil för att dra igång den, då är det inte alls lika roligt. I Skogslands motorsågstävling, där högsta vinsten var en ny motorsåg från STIHL, skickades över 200 bidrag in med bilder på varför just de skulle vinna en ny motorsåg. Och den som gick vinnande i tävlingen med bästa bilden var Jenny Sjöberg i Tibro. För det där med bilen är inte påhittat. Det var just det som hennes vinnande bild visade. Och på en liten brusig telefonlinje ringde vi upp Jenny för att höra hur hon kom på idén till bilden.
Jag såg tävlingen och kom på den här idén, och så nämnde jag den för min man, och han tyckte att den verkade rolig. Vi tog den där bilden och skickade iväg den. Jag hade väl inga förväntningar på att det skulle gå så bra som det gjorde.
Hur kom det sig att du behövde en ny såg då?
Jag har ingen alls. Och jag har använt min man som jag tidigare inte varit i behov av att kanske ha varsin, så att vi har inte bott som vi gör nu. Och det skulle vara roligt att ha en egen, men jag har alltid haft så svårt att få igång hans såg som han har fått hjälpa till. Han har jobbat i skogen, så det är då honom som, ja, jag är väl kanske lite under upplärning nu när vi ska försöka sköta vårt hushåll med lite vedledning själv och så.
Och bilden som du skickade in, den visar då den här andra sågen med snöret kopplat till dragkroken. Hur kom ni på den idén?
Det är lite så, det känns att man skulle behöva ha en sån som en, ja, bilstyrka i mitt fall för att få, ja, igång sågen med det där startsnöret som man inte får till lätta knycker på. Det vill jag ha argumentet. Men nu har vi inte den kraftigaste av bilen i alla fall, så jag vet inte om det skulle räcka ändå.
Du har ju då vunnit nu en helt ny såg i skogsmanstävling. Hur känns det då?
Det känns helt otroligt. Det var så roligt. Jag blev så överraskad när ni hörde av er. Jag trodde inte att det var sant. Nej, jag sa att den smältade. Den levererades här nu för bara några timmar sedan. Så kartongen stod kvar i hallen. Jag har inte tittat på den än, men jag har läst om den. Och den verkar jättebra i många bränslesnål också. Kanske jag kan få igång den själv, bara det.
Sa Jenny Sjöberg som vann Skogslands motorsågstävling. Jenny Sjöbergs vinnande bidrag finns på vårt Instagramkonto. Reporter Camilla Olsson.
Under förra årets säsong klickade det ordentligt mellan åtminstone ett av paren. Så mycket att de nu har gift sig. Nu väntar kärleken på nya bönder. Jag pratar såklart om tv-programmet Bonde söker fru som hade premiär igår. Det här är programmets 8:e säsong och kärleken verkar spira ordentligt även bland årets bönder. Men för alla klickade det inte riktigt. Vår reporter tog sig till Nyckelvikens herrgård utanför Stockholm för en pratstund med några av årets tv-bönder. Och en som hon träffade där är Magnus Bolander som föder upp grisar, har får och odlar potatis utanför Roma på Gotland. Han väntar fortfarande på att träffa den rätta.
Och den här ringde till, hon växte ut för att jag ringde. Och människan ringer aldrig tillbaka. I min värld är vi jämlika. Så att det lades ner, det projektet. Och också sen har det ju hänt några små flörtar i sommar också. Men du vet att det är den där båtjäveln, va? Ska hon lägga en 1500-2000 för att hälsa på mig en helg, va?
Jag är tillgänglig.
Nej, men jag är inte klok så där. Jag är en lycklig singel som vandrar runt i vår herres hage tills någon slår klorna i mig. Och vet ingenting om morgondagen. Jag bekymrar mig inte för morgondagen heller. Mer om ska det regna. Ska vi så? Ska vi köra sent ikväll för att det regnar imorgon? Eller?
Ja, jag saknar någon som... Alltså just det här att gå och kramas. Att man finns för varandra så.
Nej, jag har nog aldrig fått några tjäningsbrev. Jag kan minnas i alla fall.
Ikväll kommer vi att besöka de 8 bönderna igen. Men det är bara 4 av dem som vi kommer att följa i sommarens stora kärleksäventyr.
Känna kärleken.
Ja, det är trevligt.
Ja, jag heter Nils-Olof Olsson och driver en köttgård. Jag har dikor, 20 stycken i Värmland. Och jag är 35 år. Alltså.
Och varför är du med i Bonde söker fru?
Ja, jag tänkte att jag skulle hitta kärleken nu. Alltså. Jag får någon sällskap på gården. Det är ju trevligt, den har ju varit ensam ett tag nu så tänkte jag vara dags att söka. För det är ju väldigt bra program och den har följt det hela tiden. Alltså. Det är ju det.
Och vad är det du tror att tjejerna faller för hos dig?
Jag vet inte, man. Det är väl att när värmlänning kanske, det kan ju vara ett plus. Man.
Ja, i första programmet här var det ju många som nämnde din dialekt som en skärmfaktor.
Ja, det var ju väldigt många som föll för den, verkar det som. Så. Det är ju bra.
Och sen var det några som inte riktigt förstod vad du sa heller.
Nej, det kan ju vara så. Det är kanske lite för grov dialekt ibland så det kan bli lite svårt då för dem att förstå allt.
Hur skulle vardagen bli då för en fru som kommer till din gård?
Ja, jag tror att hon kommer att få ett bra om det blir några dagar med det. Så. Jag tror att hon kommer att få ett... Vi kommer att ha roligt ihop. Så.
Vad händer under en dag?
Ja, det är ju allt. Alla sysslor på gården och en åker runt och ser till djura och håller på med det. Och är på åkern och i skogen är jag ju med och röjer och så. Så det är det han håller på med. Sen får han ju åka ut med på något roligt och utflykter och auktioner och sånt. Och.
Så. Men du vill gärna ha med dig frun i gårdsarbetet?
Ja, det är ju roligt om hon kan hjälpa till när det behövs. Då, man. Hon måste ju inte hjälpa till. Man. Det är ju en plus om hon kan. Om hon inte säger nej jämt, stamrakt.
Och när du vill uppvakta henne, vad tar du till för knep då?
Ja, vi får väl köpa några blommor och så kanske heter på något ovanligt. En utflykt något ställe som hon inte vet om eller något.
Du är en av de fyra som TV4 har följt under sommaren och som tittarna kommer få se här under hösten. Hur var det att ha fyra kvinnor boende på gården?
Det var ju väldigt trevligt att ha fyra fina flickor hemma på gården. Så det här blir ju lite bortskämd med.
Jag förstått att grannarna tyckte det var en stor tilldragelse.
Jo, de sa det. Alltså. Det var det största som hade hänt sedan krigen. Så.
Jag heter Niklas Lorenz. Jag är 46 år gammal. Jag har ett lantbruk som ligger i Hallstahammar som heter Åsbygård. Där vi har inriktningen jord, skog och köttdjur.
Och hur kommer det sig att du sökte till bondesökerfru?
Det lämnade mina barn in för 2 år sedan och sa att pappa, du kan inte vara singel längre. Du måste hitta en tjej. Varav jag tackade nej till det här. Och programledningen sa att vi ringer dig om ett år. Så provar vi igen. Då kanske du är mer mogen. Och det tänkte jag väl att ett år, det tar ju en stund. Liksom, du lär ju hitta någon tjej. Men ett tag går fort. Och ja, jag fick hänga på det där. Jag hade ju inget att förlora.
Och hur var det sen när Linda kom med brevhögen?
Ja, det var varmt, det var kärleksfullt. Det var kul att se så många fina tjejer som ville skriva till mig. Och att de fanns där ute och med intressen för lantbruk.
Nu blev ju inte du en av dem som TV4 kommer följa i höst. Hur kändes det?
Ja, det känns. Det har ju varit min vädjan och önskan redan från början. Att jag skulle få slippa vara med och behöva ha de här fyra tjejerna hemma. Jag trodde jag hade större chans att hitta min kärlek i de här brevhögen.
Och hur många dejter har det blivit i sommar? Hur har det gått att dejta på egen hand?
Det har gått jättebra. Det har varit en dejt och det har räckt.
Var det hon som du ringde i första programmet?
Det stämmer. Hon hade allt. Hon hade det stora det.
Så berätta lite mer.
Ja, vi har haft en underbar sommar med kärlek och arbete ihop och allting. Vi har haft jättetrevligt.
Och är det planen på att flytta ihop till och med kanske?
Det har väl egentligen redan hänt. Så att nej, vi fann varandra direkt. Och jag har inte varit en sån person som tror på kärlek vid första ögonkastet. Men det var faktiskt så. Det var allting bara klaffade, stämde och vi skrattar och är glada från morgon till kväll. Jättefantastiskt.
Nu har jag fått tag på Linda Lindorff som vanligt är programledare för Bonde söker fru. Vad är det som gör det här programmet så populärt?
Men det är ju äktheten. Alltså just att man följer rätt så vanliga människor i deras jakt på kärlek. Och det är okonstruerat och det är naturligt och man känner det. Man tror på det. Man tror på dem man följer och man vill dem väl. Man känner att det är innerligt.
Och du har ju fått se så många kärlekspar genom åren och bebisar födas. Och så. Ja. Har du utvecklat en känsla för perfect match? Vilka som kommer passa för varandra?
Det har jag nog kanske. Man kan ju, precis som tv-tittarna gör ju samma sak. Att när man ser någonting, men gud, han och hon, ja, men det kommer att bli. Och sen så ser man ju hur det utvecklas. Jag får vara med på nära håll, vilket är såklart helt fantastiskt. Jag tycker vi vet redan från breven faktiskt vem det kommer att bli. Ibland har jag rätt och ibland har jag fel.
Och hur blev det i år?
Ja, jag hade rätt på ett par. Fel på någon. Helt fel på någon också, tyvärr.
Och som vanligt så har det varit stora mängder brev till bönderna. Mm. Varför tror du att så många är intresserade av att dejta en bonde?
Ja, det tror jag inte är specifikt för att de är bonde. Utan jag tror att man ser en härlig man eller kvinna på tv och känner att ja, det känns rätt. Och så skriver man.
Och nu är det ju fullt fokus på årets bönder såklart, men om du tänker tillbaka på säsongerna som har varit, finns det några tillfällen och sådär som, några favoritminnen som du har från de här säsongerna?
Det är faktiskt alltid så att den stora kärleken är ju det man minns kanske mest. De som har blivit tokförälskade och de som har gift sig och de som har fått barn, det är klart att det sätter sig lite extra sådär. Men även vissa misslyckanden också, där man har fått se lite sorg och man får känna att det inte alltid är så lätt och det här, att man kanske får lite hjärtesorg. Ja, men det är så mycket jag minns. Jag minns verkligen alla som har varit med.
Vad får du för relation till bönderna? Har du kontakt med dem som varit med tidigare säsonger? Eller?
Ja, men den 17 augusti i år så var jag på bröllop hos Claes och Sanna när de gifte sig. Alltså, det är så otroligt att det händer. Det är verkligen fantastiskt. Och sen så kan jag väl avslöja att en av våra 8 bönder från i år faktiskt redan är gift.
Faktiskt redan är gift?
Mm. My lips are sealed.
Sa Linda Lindorff, programledare för Bonde söker fru. Reporter Linda Grimstedt.
Men hur gick det då för bonden som är med i årets säsong men som redan har gift sig? Vår reporter Linda Grimstedt ringde upp tv-bonden Anders Andersson som driver skogsbruk och ekologisk köttdjursuppfödning i Högsäter i Dalsland för att få höra hela historien.
Gift den 17 augusti i år på min födelsedag faktiskt. Det vill ha ett sommarbryllopp i Italien. Vi kör i väntaren på Torupan, vi kör i Landis.
Det måste ha varit snabbast hittills i programmet historia.
Ja, jag tror det. Det känns som att vi var ganska tidigare.
Men du, det här var ju väldigt snabba puckar. Berätta vad det var som hände.
Jag fick ju breven då i början på maj där. Jag ringde ju ett Linda i tvn och i programmet då. Och vi bestämde att träffas efter ett par dagar och hon kom hit då. Och första dejten var det 23,5 timme, så jag har allting följt på plats redan första gången. Med. Hon var rätt att prata med, rätt att umgås med och en massa in på saker och ting hade vi. Och det klickade verkligen en gång.
Precis som Niklas så blev det alltså den tjejen som du ringer i programmet som var den som var den rätta.
Jajamän.
Vad var det du följde för hennes grej som gjorde att du kände att det kunde vara hon?
Jag vet inte, det var bara en nyfikenhet om det kom så trevligt på kortet. Det kunde stå med och den skrev hon inte så mycket om. Då blev man lite nyfiknare. Ja, man ville veta mer. Sen så bodde hon väldigt nära också. Det var också lite intressant. Det var lite lättare allting nu. Man. Det var riktigt fullt rätt.
Och hur kommer det till att ni kände att ni ville gifta er redan i år, att ni inte ville vänta ett år till?
Jag vet inte riktigt vad det var, men det var väl att det kändes så fruktansvärt stort det vi gick igenom. Det har ju varit tjejer och föreställningar, men aldrig känt en liknande, och det var samma för henne.
Sa Anders Andersson, som nyligen gift sig efter att ha varit med i årets säsong av Bonde söker fru. På vår webb, lantbruk.com, kan du även höra Per Eriksson från Jämtländska hallen som är med i årets Bonde söker fru. Och där berättar han varför han valde att sluta med sin mjölkproduktion. Reporter Linda Grimstedt.
Spannmålströstningen må tona ut på de flesta håll i landet. Men det finns andra odlare som är mitt uppe i skördesäsongen. Det har nämligen blivit dags för veckans bonde. Och den här gången hittar vi henne i Damtorps handelsträdgård i Malmö. Där dignar träden av frukt just nu. Och Jenny Nilsson är en av få äppelodlare i Sverige som odlar ekologiskt.
Hej, det här är Jenny på Damstorps handelsträdgård.
Hej, och vad händer hos dig just nu?
Jo, vi är mitt uppe i vår äppelskörd. Vi har kravsatserad äppelodling som vi håller på att skörda i just nu.
Mm, och det är ganska ovanligt med just ekologiska äpplen i Sverige.
Ja, det finns inte så många odlare. Vi håller ju till nere i Skåne där de flesta äppelodlarna finns. Och vi är anslutna till någonting som heter Äppelriket. Och i Äppelriket är de flesta äppelodlarna anslutna. Och där är vi nu 5-6 stycken som odlar ekologiskt. Så det är inte så många.
Mm. Och ni odlar ungefär 1 hektar?
Ja, vi har 2700 träd när man bestämt. Och det är inte så många träd om man är professionell äppelodlare annars. Men vi har äppelodlingen som en binäring till vår huvudsyssla som är trädgårdsmästeri där vi odlar växter i växthus. Men för att vara äppelodlare så är det ganska okej att ha lite mindre areal. Oftast ligger man kanske på mellan 3 och 5 hektar om man odlar ekologisk produktion på äpplen.
Mm. Och hur har säsongen varit då?
Ja, den är faktiskt riktigt bra i år. Det hänger mycket äpplen på träden.
Och det är jätteroligt. Och den fina sommaren vi har haft har säkert gjort sitt till. Och vi hade en fin blomning och det var ingen frost när det blommar. Sådana saker påverkar ju jättemycket. Och vad som har även gjort att det är bra skörd just på den ekologiska produktionen, det är att vi tror att den torra sommaren har gjort att det inte har varit så stora insektsangrepp. Och det är ju sånt som annars kan förstöra vår skörd ganska mycket. Annars har vi ett stort problem som ekologisk producent på äpplen. Det är skorv som är det allra största problemet. Och det är ju någonting som vi ständigt måste bekämpa mot oavsett om det är en fin sommar eller om det är en dålig sommar.
Hur bekämpar ni inom ekologisk äppelodling?
Ja, när man odlar ekologiskt så får man ju inte lov att använda några kemikalier överhuvudtaget. Utan det gäller ju att använda sig av biologiska eller naturliga medel. Och till skorv så använder man svavel eller svavelkalkvätska tidigt på våren. Men när det gäller de andra insekterna, typ löss och sånt, då använder man såpor och oljor. Men, och sen är det äppelvecklar och äppelstekel som är ett problem. Det är det som man säger när man får mask i äpplet. Då är det äppelvecklar eller äppelstekel som varit ute och flygit och gjort larver så att säga. Och där använder man ju något fiffigt nu när det gäller äppelvecklan. Man använder en feromonförvirring. Och det är lite speciellt för det är en liten ståltråd som man hänger upp i trädet som är preparerad med doftämne som lurar eller förvirrar äppelvecklar hannen när han kommer flygande. Och han letar efter honan och då doftar den här lilla ståltråden mycket mer än den riktiga honan gör. Och då ratar han honan. Så nu är det undviken parning så att säga.
Ja, man lurar med doft.
Ja, just precis. Och det fungerar faktiskt helt fantastiskt bra.
Härligt. Och vad ska du göra med då?
Ja, jag ska faktiskt ta en studiebesök här i eftermiddag. Det är via LRF så kommer skolmatens vänner och besöker oss. Och det är 13 stycken kockar ifrån skolorna i Lunds kommun som ska komma hit och titta på vår ekologiska äppelodling. I Lund är man ganska duktig på att köra offentlig upphandling även i mindre skala och nära lokalodlare. Så det ska bli roligt att träffa dem. Så vi får se om man kanske kan göra någon affär och så småningom. Vi får väl se.
Spännande. Och till sist då, vad önskar du dig mest just nu?
Framförallt fortsatt fint väder. Jag hörde igår att det var hagelskurar i nordvästra Skåne. Och det vill vi absolut inte ha just nu. För nu är äpplena precis färdiga och vi har ungefär 2 veckor till som vi ska skörda hos oss. Och inget hagel under den perioden utan helt sol och fint väder. Så det är härligt att gå ut i äppelodlingen och plocka.
Där hörde vi veckans bonde Jenny Nilsson som tillsammans med sin man Jörgen driver Dammtorps handelsträdgård i Malmös utkanter. Reporter var Anna Nilsson.
Och det var allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat. Och om du vill komma i kontakt med oss, kanske har du tips på en bra vinterpratare här i podden, så mejla oss på lantbrukspodden med 2 d @lrfmedia.lrf.se. Vi finns även på Twitter och på Facebook. Där heter vi Land Lantbruk. Och på vårt Instagram-konto kan du se bilder från deltagarna i Bonde söker fru och andra bilder bakom kulisserna i den här podden. Sök på Land Lantbruk så hittar du oss där.
Ja, och fler utmärkta skogs- och lantbruksnyheter hittar du även i våra tidningar. Land Lantbruk och Skogsland. Och så på vår webb såklart, lantbruk.com. Och i nästa avsnitt som kommer den 10 oktober så börjar vi ladda upp ordentligt inför Elmia djur- och inomgård i Jönköping som startar den 23 oktober. Då kommer Land Lantbruks redaktion att finnas på plats och vi kommer att spela in ett specialavsnitt här i podcasten. Då kommer man kunna komma fram och prata podcast med oss, få hjälp att ladda ner den till sin mobil och mycket annat. Och finns det något som du tycker att vi inte får missa på Elmia? Maila oss på lantbrukspodden@lrfmedia.lrf.se.